Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Indipodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride
all so long? IndyCar på svenska.
Det här är Indiepodden avsnitt 112, Ronny Larsson Miles och Jakob Fredriksson. Och i det här avsnittet tänkte vi prata om Indy 500, the greatest spectacle in racing. Racet som alla förare drömmer om att vinna och som de flesta som följer IndyCar nog drömmer om att resa till, eller hur Jakob?
Absolut, det var en stor dröm för mig att komma till det loppet. Jag har varit där en gång och jag längtar mycket till att åka dit igen.
Vilket år var du där?
2015.
2015, det är ett tag sedan nu, det är snart 10 års jubileum.
Ja, precis.
Du borde åka dit nästa
börja
år.
Börja klia i fingrarna.
Ja, jag förstår det. Jag har varit där tre gånger och det här i år blir det min fjärde. Så första gången 2019 och så, ja, så blir det fjärde gången nu i år då. Och vi tänkte så här, kanske funderar just du på att resa hit nästa år, kära lyssnare. Eller kanske blir årets Indy 500 det första reset du faktiskt kommer besöka. Eller är du rent av den här riktiga veteranen och som kan vända skrymsle av Indianapolis? Förhoppningsvis kan ni alla få med något från veckans podd där vi ska dela med oss av lite restips för att optimera just din Indy 500-vistelse. Och med knappt 2 månader kvar till årets race så är ju den här tajmingen lika god som någon. Egentligen.
Jag skulle tro att många av våra lyssnare är planeringsstadiet just nu. Så det lämpar sig ganska väl nu, några veckor innan, att faktiskt försöka hjälpa till folk på traven lite grann.
Ja, men innan vi kastar oss in i vår resespecial, kan vi kalla det, så en annan riktig klassiker på IndyCar-kalendern, det är ju Long Beach. Och där har det ju varit lite darrigt senaste tiden om huruvida vi kanske, om säger vi då, i IndyCar skulle förlora den det racet till förmån då för NASCAR. Men positiva nyheter, eller hur Jacob?
Ja, från IndyCar-håll alltså. Det ryktades en hel del om att NASCAR ville köpa upp Long Beach-loppet. Och situationen när det gäller rättigheterna till att arrangera Long Beach Grand Prix så var det så att under många år så ägdes rättigheterna av två män, Kevin Kalkoven och Jerry Forsyth. Bägge veteraner i IndyCar-depån. Bägge har drivit stall. Kalkoven gick bort 2022. Och efter det så har inget hänt liksom med hans halva som äger Long Beach-rättigheterna. Fram tills nu. Och det var en hel del snack om att NASCAR ville då köpa upp den delen och kanske till och med köpa ut Jerry Forsyth också. Men nu blev det så att Jerry Forsyth köper upp den här andra halvan av Long Beach-rättigheterna. Och om Forsyth låter bekant så är det ju för att han drev ett väldigt framgångsrikt IndyCar-stall i 2 decennier lite drygt. Han gav en av IndyPoddens favoriter sitt stora break i IndyCar. Du vet väl vem jag menar, Ronny?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Theo Fabi.
Theo Fabi.
Ja, det här var redan på 80-talet.
Ja, det här var en obskyr referens här nu, för jag vet inte när vi pratade om Theo Fabi senast, men det är en Formel 1-legendar. Hur många IndyCar race har han på sitt samvete?
Han vann i alla fall 5 lopp för Forsyth på 80-talet.
Kan man kalla honom för Formel 1-legendar? Jag vet inte varför jag sa det egentligen. Men det känns...
Alltså hans framgångar, han var ju mer framgångsrik i Indycar faktiskt. Han vann ju lopp i Indycar. Han vann aldrig någonting för mig.
Nej. Men han såg ut som han var 65 redan när han var 22. Liksom.
Ungefär ja. Så. Men sen där Forsyth också utmärkte sig var att han drev ett stall som var sponsrat av Players, alltså kanadensiska tobaksbolaget. Så han gav Jacques Villeneuve sin första Indycar-säsong, sin första Indycar-seger. Han gav Greg Moore den stora tragiska bortgången. Greg Moore körde för Players Forsyth. Och han gav Paul Tracy sin enda Indycar-titel 2003. Och sen så när CART, alltså ja, den gamla organisationen som drev all Indycar-racing fram till splitten då på 90-talet. När den organisationen gick i graven 2003, då var det just Gerry Forsyth och Kevin Kalkoven som köpte upp det dödsboet och drev Champcar-serien som sen slogs ihop med Indycar inför 2008. Och då ville inte Forsyth driva ett stall längre efter det, utan koncentrera sig på att driva Long Beach Grand Prix. Och så kommer det då fortsätta att bli. Så länge Forsyth är vid liv så kommer alltså Long Beach status quo kommer att bestå. Forsyth är 82 år gammal.
Det var positiva nyheter.
Jo, men några goda år framöver så kommer ingenting kommer hända med Long Beach Grand Prix.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men på tal om ingenting som kommer hända eller allting status quo kommer förbli, det kan man väl minst sagt säga om Indy 500.
Ja, och allt som hör där till. För det är ju inte bara Indianapolis 500 som är en tradition i den här delen av USA i maj, utan det är allt halabalå runt omkring. Och det kallas ju The Greatest Spectacle Racing, inte bara för att det är världens snabbaste biltävling.
Mm.
Utan för att det suger åt sig så mycket atmosfär rent geografiskt också. Så vi tänkte då dela med oss av våra erfarenheter av hur det är att ta sig runt i Indiana. Hur det är att flyga till banan. Och de här myriaderna av små tävlingar som är liksom allt omkring. Alla små tävlingar som körs. I, liksom, i området, i närområdet. För upprinnelsen till Indy 500, det finns nästan till inget liknande någonstans i världen. Det är inte bara loppen på Indy Motor Speedway, utan på det är massa, alltså bara inom Indianapolis stadskärna så finns det två andra racerbanor som kommer hålla tävlingar den här veckan. Så sånt som vill vi dela med oss av också.
För det kan bli en riktig höjdarracingvecka för den som, finns ju vissa som kommer dit och är där även över kvalet och så här, men de flesta som reser till Indianapolis, det är ju just de här sista skälvande dagarna innan Indy 500 som går på söndagen då. Och då finns det ju både det här Carb Day som är på fredagen. Men även att alltså, du kan fylla din racekalender med massa roliga upplevelser. Alltifrån vad då Jakob, vi säger USAC, Dirt Track Racing, Midget. Alltså, det finns hur mycket roligt som helst att njuta av.
Ja. Ska vi kanske börja vid den änden? Hur tar man sig dit? Hur kommer man till Indianapolis på bästa sätt?
Jag brukar ju flyga via Chicago.
Okay.
då, köper man en ekonomibiljett i god tid så kan man komma ganska rimligt undan faktiskt. Så, typ 7500 till 8000 kronor för en tur- och returbiljett då. Då får man ju räkna med två stopp på vägen då. Så typ, ja, åker man från Göteborg då som jag gör så är det ju Amsterdam och sen Chicago, Indianapolis till exempel.
Mm.
Så, men nu gäller det att vara ute i god tid, så ska man ju leta biljetter nu och åka i år så kanske det man får räkna med lite dyrare. Hur gjorde du 2015?
Vi lyckades göra det på det absolut krångligaste sättet som det går. Vi skulle landa i Chicago på torsdagen, men det råkade bli en SAS-strejk, en pilotstrejk. Så det var min pappa som hade fixat biljetterna då. Och han lyckades boka om biljetterna, så vi flög inte via Frankfurt, Chicago, utan det blev, hur som blev det? Det blev till New York och sen till Atlanta. Atlanta är ju ganska långt bit söder.
Atlanta, men jag har nog också flygit via Atlanta någon gång också, tror jag.
Det var inte perfekt. Men i alla fall motorvägsnätverket söderut är ganska gediget. Så vi körde över natten då. Vi kom fram till USA snabbare på det här sättet i och med de här ombokade biljetterna. Men det var ju betydligt längre att köra från Atlanta. Då körde 4 timmar norrut, då hamnade man i Nashville ungefär, och sen 4 timmar på fredag morgon. Så vi kom fram precis till pitstop challenge på Carb Day på fredagen. Så det var lite krångligt, men det gick också.
Ja, och du nämnde ett pitstop challenge där på Carb Day, så de detaljerna kommer vi till om en liten stund. Jag tänkte också, det finns ju en idé, det om man vill göra en lite längre resa av det hela, det är att man kanske flyger till Chicago, är där i några dagar, gör den stan och sen bilar ner.
Hur lång tid tar det att åka från Chicago?
Ungefär 3 timmar skulle jag säga.
Det låter ju inte alls särskilt farligt rent relativt då.
Nej, precis. Och med det sagt då, så kan man säga, oavsett om du flyger direkt till Indianapolis eller om du väljer bilar från Chicago, så hyrbil är alltid att rekommendera i Indianapolis.
Jag tänkte precis fråga, hur är det med kollektivtrafiken i de här områdena?
Jag vet faktiskt inte, jag kan tänka mig att det finns shuttlebussar som man kan ta från centrum ut till banan, men hur gjorde ni?
Hyrbil. USA är väl lite berömt, ökänt för att inte vara kollektivtrafikvänligt i dessa tider. Så att det får jag lov att skriva under på, att det är ju faktiskt bil. Eller inom stan så Uber är väl det som gäller numera. Har ju konkurrerat ut de flesta taxibolag. Men då för 10 år sedan så fungerade taxi väl i Indianapolis. Men redan då höll ju Uber på att konkurrera bort taxibolagen. Och jag tror att det är helt och hållet så. Ja, du har ju varit i USA i närtid i alla fall. Så att man får vara beredd på att antingen ta bil eller ladda ner en massa appar för att ta sig runt i amerikanska städer.
Ja, om vi tänker på våra boendetips här nu så kommer med lite stund. Så det lönar sig att ha en hyrbil. En medelstor bil från Hertz kostar typ ungefär 5 000 kronor för 6 dagar. Kanske låter lite mastigt, men det underlättar framförallt om man ska göra mer än bara Indy 500 och inte bara hålla sig i centrum sen. Så det tycker jag absolut. Men det kommer till boende, så var bodde ni någonstans?
På östra sidan av Indianapolis, inte i ett särskilt roligt område. Svårt att ta sig ens runt bara till fots någonstans. Men vår tanke med att vara i Indianapolis, det handlar ju bara om Indy 500. Så vi var ju beredda på att ha just bil och ta en taxi / Uber till banan sen. Amerikanska söder är ju också lite ökända numera att det är svårt att ta sig runt även till fots. Men även i en sån här tråkig del av stan så fanns det ju butiker och små restauranger, fast food. Det var en Arby's tvärs över gatan i alla fall, där vi kunde få en macka på kvällen efter loppet. Så att Ja, det fanns en liquor store också, precis. Törs över gatan förstås.
Ja, det var viktigt.
Det fungerade, det fyllde ändamålet.
Ja, Indianapolis tänker jag är uppbyggt kring, alltså, det kan man säga, ringleder runt centrumkärnan, så att om man bor man, då väljer man ett så här Best Western eller Holiday Inn Express, och man inte är jättenoga med att man ska ha någon superhög standard utan bara liksom helt okej, så finns det ganska gott om alternativ just runt centrumkärnan där du har ungefär mellan 20-30 minuter från banan, oavsett egentligen var du är någonstans där. Så där kan ju kostnaden för ett dubbelrum ligga på ungefär 1300 kronor per person och natt under den här racehelgen då. Sen finns det såklart, vill man bo mer centralt så finns det ju mycket att välja på, men då är också priset betydligt högre. Ja, absolut. Mm. Ja, men det är ju liksom runt omkring till hur man tar sig dit och boende och så praktiska saker som hyrbil och så. Men om man kommer till själva racet och allting praktiska runt omkring där, så om man börjar med biljetter så köper man ju dem på Indianapolis Motor Speedways hemsida allra enklast. Ett bra alternativ då. Vad satt ni till exempel?
Mittemellan kurva 1 och 2. Mm. Precis där man börjar liksom toucha utsidan av muren och sen får svänga in i kurva 2. Ganska långt ner också. Mm. Jättebra biljetter och ändå en av de billigare som fanns på läktarna. Mm. Så om man köper läktarbiljett, då är det knappt att det kan bli dåligt.
Satt ni under tak då?
Nej, det gjorde vi dock inte under ett ganska varmt och soligt under 500. Så jag brände mig lite i nacken. Mm. Men det tog man ju ganska lätt. Och vi satt ju bredvid då en familj som hade abonnerat sina biljetter i årtionden innan. Så de var lite överraskade att se nya ansikten precis bredvid dem. Jag tror att den äldsta av dem hade varit på varenda lopp sedan 1974. Och de hade Tony Kanaan som favoriter. Så när Kanaan bröt det här loppet så såg jag en tår på en av kinderna. Men det är också så här biljettsystemet fungerar. Att när ni har köpt en biljett, då kommer ni få en förfrågan för nästa år om ni vill behålla den biljetten. Mm. Så därför blir det här lite familjegrejen för väldigt många att fortsätta gå och sitta bredvid samma personer från år till år.
Ja, nu satt ni ju också inte under tak som du sa. Det kan faktiskt vara rekommenderat om man är lite känslig för solen eller om man inte vill riskera någonting eller att riskera att sitta i regn och så är det ju, vi brukar sitta på någonting som heter Grandstand C. Det är alltså på start- och målraken i höjd med depåinfarten. Och där kostar väl biljetterna, vi kanske, biljetter, vad kostar de? $120 ungefär för själva racedagen eller? På ett ungefär, så gjorde det i alla fall
något
förra året.
Något sånt. Vi hade en depåbiljett som kostade ungefär $50 mer. Men vi hann ju inte använda den så himla mycket eftersom vi kom lite sent till banan på fredagen. Men det var lite charmigt också. I alla fall, om man jämför med ett Formel 1-lopp så är det ju en tredjedel av vad det kostar på Monza till exempel. Mm. Så rent relativt så är det svårt att komma undan och känna sig lurad.
Mm. Så ungefär 1300 kronor för världens största motorsportevenemang då. Det är inte så himla dåligt.
Jo.
Men för att tala mig varm lite om där vi brukar sitta då. Då är det jag och min far. Vi reser ju med våra fäder, du och jag. Och det är fint. Och det är otroligt roligt tycker jag. Det som är en fördel i de senaste 2 åren får jag säga mot tidigare, det har ju varit att de har nya monitorer nu som är utplacerade på läktarna, och sitter du då på start- och målraken så har du dels alltid nära till en välplacerad monitor, bildskärm där du kan följa racet, så du behöver liksom inte titta på andra sidan banan, liksom på fältet på insidan för att se en stor solblekt jumbotron liksom. Så att du kan följa det väldigt bra där. Plus då att du kan se bilarna komma in mellan kurva 3 och 4, genom kurva 4 och sen när de går in i kurva 1 då. Så man får en väldigt bra känsla av farten där, tycker jag. Och fördelen med både där du sitter eller satt och där jag har suttit, det är att på carb day på fredagen, det är alltså den sista träningen då innan racet, där är det ju fri placering, så där kan du välja att sätta dig i kurva 1, för det är inte hela banan är öppen, men i kurva 1 är det ju öppet där, för det är ju egentligen där man vill sitta, i den fartkänslan när de går in i kurva 1, den är otroligt spektakulär. Och där är det ju lugnt om man kommer i god tid på morgonen och tar en plats där, för då får du den optimala upplevelsen, för de platserna är ju nog, de släpper inte folk så lätt, och det är ju den här generationsbiljetterna som du pratade om att de har dem i decennier liksom. Så där kan man ju ändå passa på att få de här, känna på de här guldplatserna, och så kan du hitta en biljett till ett rimligt pris på en bekväm plats sen till racedagen då, för som du säger, oavsett var man sitter så är det en upplevelse, och man får uppleva racingen lika bra överallt egentligen.
Ska nämna det att med de här depåbiljetterna vi hade, så under Carb Day och depåstoppstävlingen, då kom vi upp på läktaren liksom på insidan. Och det var en upplevelse i sig, för Carb Day är också den stora festdagen. Jag kommer ihåg en förfriskad tjej som hade en megafon, vände sig mot mig med en öl i handen, megafonen i andra, och sa skrek någonting i stil med "This guy looks like he's ready to party." Och vi hade ju precis anlänt efter den här passionen med flyget och bilresan från Atlanta. Så nej, jag var inte ready to party. men jag var redo för att se bilar på banan som jag dock hade missat. Men sen tog vi en tur i depån och sen kunde jag checka in på hotellet. Så det var en bra dag ändå. Men just... Det kan vara bra att ha det i åtanke att inte alla kommer till Indy 500 för att kolla på racet. En del åker till det här Snake Pit och festar där, likt en lerfestival i några dagar. Jag har ingen erfarenhet av den saken. Inte du heller?
Nej, det gör jag inte faktiskt. Men det är ett sätt, och det kommer väl nog till sen på racedagen, att det öppnar ju upp för en mycket bredare folkmassa. För det är vissa som går alltså på det här racet utan att titta på ett enda varv avverkas, utan de går rakt in på innefältet, och så är det värsta vad ska man säga,
Hultsfredsfestivalen 91.
Ja, på steroider ungefär. Det är fullt ös medvetslös. Så det är mycket yellow shots och grejer samtidigt där. Men vi brukar väl komma på, vi kommer ju på torsdagen till Indianapolis, så att man kan uppleva hela den här carb day som är på fredagen då. Först träningen, och sen som du sa är det ju det här så kallade pitstop challenge då, där det är några utav teamen då, ganska många egentligen, som kör det. Det är helt enkelt bara turnering, utslagstävling, där vinnande team får typ, är det typ $1 million de får?
Ja, om inte ens Palou fick det på Thermal, så $1 million vill jag inte svära på.
Gud vad dum är.
Då skulle de göra en större grej av det. Men det är en ansenlig summa i alla fall.
Ja, ska vi backa där kanske? Det känns så himla dumt.
Nej, det blir roligt.
Ja, okej. Okay. Och som sagt, det som är så bra med just Carb Day, det är att dels så får du ju träningen, och så får du ett pit-top challenge, och så kostar biljetterna bara $25. Och med då en fri placering, så du kan sätta dig där du vill helt enkelt. Så att du kan ju få en hel dag redan på fredagen då.
Men tänk om man kommer redan på måndagen och behöver någonting att göra under hela den här veckan. Vad ska man ta sig till då?
Det finns så mycket att göra.
Ja, precis. Vi tänkte gå igenom lite av de här preliminära loppen, som då egentligen ingår inte någon IndyCar-mästerskap, utan det är bara andra racingserier som vill vara med av själva Indianapolis 500-atmosfären. Det är lopp som har långa traditioner i sig. Eftersom vilken upplaga i ordningen av Indy 500 blir detta? Det blir den 108:e. Och då har ju funnits så här följeslagare som har funnits i mer än 50 år. Och en sådan följeslagare, det är Terre Haute Action Track, som har funnits sedan 1954. Det är en halv miles dirt track, lite drygt en timme öster om Indianapolis stadskärna. Och där på tisdagen så kör de det som kallas för Tony Holloman Classic. Och Tony Holloman var ju affärsmannen som räddade Indianapolis Motor Speedway efter andra världskriget, som köpte upp banan och i den klassiska Start Your Engines-rösten fram till sig han dog 1977. Så då är USAC Sprint Cars som tävlar där med en del kategorier vid sidan om. Och USAC är ju den organisation som drev IndyCar-cirkusen fram tills CART dök upp på 70-talet. Och det här är en dirt track, de kör utan vingar. Om man ser på Sprint Cars så har ju många klasser den här stora nästan ladedörren på taket. Men USAC kör utan sådana vingar. Och USAC är ju också en väldigt gammal anrik organisation som har funnits väldigt länge. Och det här är ju då en sån tävling som då har funnits i närmare 50-60 år.
Mm.
Det här Tony Holloman Classic. Och sen USAC Sprint Cars fortsätter sen på onsdag och torsdag på en annan bana i Indianapolis. Det är på Circle City Raceway som ligger liksom i bara 20 minuter öster från Indianapolis stadskärna. Så det är liksom i staden nästintill. Circle City Raceway är lite kortare dirt track, men en dirt track lika väl. Inte en bana jag är så jättebekant med, dess historik. Men du, Ronny, har ju varit på ett sånt här dirt track event när du var där förra året. Hur är atmosfären på en sån bana?
Ja, den är otrolig får jag ändå säga. Det här heter Lawrenceburg som vi var på. Det ligger ungefär 2 timmar utanför Indianapolis. Jag trodde vi hade kört fel först, men det var bara ut på landet längre och längre och längre ut på landet. Och plötsligt så dök den här banan upp då på ett fält. Och det är otroligt speciellt, för själv har man ju varit på speedway liksom. Och den typen av grus som är på en speedwaybana, den är ju ändå ganska, det ryker ju, men det är inte det här dammet som tränger sig in överallt på det sättet då. Vi var ju helt oförberedda kan man väl säga på vad som väntade, för vi såg ju bara fram emot att få uppleva gräsrotsracing. Så vi kom till den här banan då och så var vi lite sena på det, men vi ställde oss då i kö och lyckades då få de typ 2 sista platserna på huvudläktaren. Och vi tänkte liksom, nu är det fullständig bingo här. På 2 andra raden fick vi sitta på också. Vi hade klätt upp oss lite där och farmin hade en skjorta med små fina blommor på, och jag hade någon t-shirt, och så hade vi solglasögon och såg lite stekiga ut sådär. Och så satte vi oss ner och så var det, dels så blir farsan, han blev ju liksom utstirrad av en, kan våga säga, maga snubbe då. Han tyckte att han såg inte som far min passade in så väl, kan man väl säga. Men så satt och så tittade jag liksom med omkring, så plötsligt såg jag folk gick förbi mig som motocrossglasögon. Och så tänkte jag, aha, vad konstigt och så här. Och så var det då första racet då, eller första tidskvalet då. Och då insåg man ju att vi både var fel klädda och som tur var hade vi solglasögon med oss då. För alltså det sprutet av det här red dirt kallas det väl för, det här dammet. Dels var det ju stenar som bara haglade över den liksom. Och sen så letade det sig det här dammet in absolut överallt. Och in i kurvett så gick vi liksom ner och skulle köpa hamburgare liksom, och då var det så i kurvettet där sprutade ju verkligen allt grus över liksom, över där de stod och stekte hamburgare, så att man tuggade ju
stekpannan.
Ja, man tuggade ju grus liksom i timmar efter det här racet då. Men nu pratar jag liksom om upplevelsen i sig så, men alltså, jag skulle aldrig vilja ha den här grejen ogjord, för det var på sån gräsrotsnivå hela det här racet. Det är ju här man kan känna att alla de här NASCAR-giganterna kommer från. Detta är World of Outlaws hette den här serien då, och det var ju de här vingbilarna och då även såna här modified, jag vet inte vad de heter, men det var en väldigt massa olika bilar. De körde ju snabba hit, 5, 6, 7 bilar åt gången, 4, 5, 6, 7 varv, och sen bara ut och in med nästa gäng då, va. Och det haglade grus och det luktade bensin, för det var inga elbilar det här.
Nej.
Och sen när man, vi lämnade lite i förtid för att vi skulle komma till bilen och sådär, hinna till bilen för alla andra då. Men när man vände sig om och tittade liksom mot den här arenan, så bara låg det ju bara ett rött damm över hela läktaren. Det var som, det var nästan som bengaler på så här, tifo när man tittar på fotboll i Italien, så här, när de tänder de här bengalerna på läktarna. Så lite den känslan var det. Och så super entusiastiska kommentatorer då i högtalarna så ekade så här. Det var en unik upplevelse som jag tycker verkligen att åk på detta om ni har möjlighet. Men klä er också därefter, kan man säga.
Ja, förstås. Det här loppet på Lawrenceburg kommer inte ske i år, men bara upplevelsen är väl ett bra tips i sig.
Ja.
Vi försökte åka på det loppet 2015, men precis som annan oval racing, de kör inte när det regnar. Så det loppet blev inställt då, och det var på måndagen efter Indy 500 som detta var. Men de här ljusäckloppen då, det är lite närmare stan. Du sa att Lawrenceburg var 2 timmar bort, men alltså Circle City Raceway, de kör dem både på onsdag och på torsdag.
Mm.
Biljetterna kollade jag precis, kostar $30 för general admission. Om man inte är veteran i amerikanska militären, kostar det lite billigare. Men då har man ju lite större chans när det liksom är bara en kvart från Indianapolis stadskärna.
Just det.
Och Carb Day, förutom det som händer på själva Indianapolis Motor Speedway, så händer det saker på den tredje av de tre racerbanorna inne i liksom Indianapolis närområde.
Ja, den legendariska Indianapolis Raceway Park, eller Lucas Oil Indianapolis Raceway Park som det heter nu för tiden. Carb Day Night Classic.
Hoosier 100. Då är det USAC Silver Crown-klassen. Så det är ett steg upp från Sprint Cars. Silver Crowns är, man kan säga att det är frontmotoriserade Indy Cars från 60-talet fortfarande. Inga vingar, inga krusiduller, bara en stor motor och breda däck. Och sen de mindre formelbilsklasserna som kört tillsammans med Indy Cars. Så USF 2000 och USF Pro 2000.
Mm.
Och det här hade du också lyckan att vara på då, senaste året i alla fall.
Ja, precis. För där har vi ju även, inte bara USAC Silver Crown-serien då, utan det är ju även, vi har USF Pro 2000 och så USF 2000 Championship. Alltså de här supportklasserna eller Road to Indy-klasserna kommer ju också köra sina race här nu till den här i år då. Och man kan ju lätt luras av de här USAC Silver Crown midget-racen då, men faktum är att det är alltså 71:a året nu då, så de gör där Hoosier 100 och det är alltså vinnaren där får ju liksom $25,000 och det är en total vinstkassa på $92,000, så närmare, ja, 1 miljon svenska kronor va. Så jag tycker det där är ett, får jag säga, ett måste. Så om du tillbringar dagen på Carb Day, sista träningen, gå på Pitstop Challenge, ladda om med något riktigt gott på en Dennis-restaurang eller vad tusan ni är sugna på, och sen så åker ni till Lucas Oil Raceway helt enkelt. Och där det är gratis parkering och biljettpriset är $25 general admission, och vill ni ha liksom en reserverad plats då så är det $35. Och det brukar vara väldigt, väldigt mycket folk i köerna där till biljettluckorna. Men det brukar alltid så här, håll utkik efter folk som står och säljer biljetter, alltså officiellt då, inga sådana svarta börsen eller så här, utan som tar kontanter, så de står lite bredvid biljettluckorna, så där kan man roffa åt sig en biljett ganska snabbt och komma in på banan om det kommer lite sent. Så här. Men det är också, det är liksom, det är ingen svarta börsen, utan det är folk som jobbar för banan då.
Ett annat allmänt tip är cash is king. Gäller det fortfarande?
Inte lika mycket som förut. Definitivt inte på restauranger och sådär. Men på den här typen av event så funkar det bra med cash också. Så ha lite dollar med er.
Det är bra. Alltså Lucas Oil Raceway Park, 15 minuter från Speedway, en halvtimme från stadskärnan.
Mm.
Så att det är nästan promenadavstånd.
Nästan.
Den här banan är typ 0,7 miles lång.
Mm.
Så det är en short track, men en ganska lång sådan. För en modern IndyCar-bil så får man ju tänka att det är ungefär som Iowa. Men IndyCar har aldrig tävlat på den här ovalen så. Utan det är de mindre klasserna. Så det blir liksom en bra skola.
Ja, och mest underhållande är det ju när man tittar på de här midget USAC-racen då, för de är ju verkligen optimerade för den här banan. När man kommer till USAF Pro 2000, alltså då vi har ju Indy Next sen och sen så har vi IndyCar. Så när du kommer upp i den klassen, då börjar det bli lite trångt, får jag säga, på banan. För downforcen på de bilarna är ju så pass bra så att det kan bli lite tajt så. Men jag tycker upplevelsen, bara känna den här doften av korv från grillarna, värmen som lägger sig så här skönt i solljuset från i solnedgången. Man sitter där in på tills solen har gått ner och de slår på de här lamporna. Inramningen där är så otroligt speciellt, så den vill man inte missa. Du kommer aldrig ångra att ni går på det här eventet om ni satsar på att även ta er till Lucas Oil Raceway. Så att jag tycker det är garanterad jackpot om ni avsätter lite tid för det också på fredagkvällen.
Ja, då är atmosfären på topp. Bara 2 dagar kvar till stora loppet Indy 500. Så vad gör man på lördagen då? På förmiddagen, då kan man ju dra till stora banan och då är ju den här, vad ska man säga det, vintagemässan.
Ja, och där får jag säga det, vintagemässa har du varit där. Det var 2019 var det vintagemässa på själva banan då. Och då är det alltså memorabilia, du kan köpa gamla posters, allting som har med racing att göra, alltså allt ifrån gamla racing overaller till signerade kort till modellbilar, flaggor, allt möjligt som har med motorsport att göra kan du köpa. Nu har du tyvärr flyttat då, så det är på lite olika ställen. Det var på ett hotell för ett par år sedan. Nu gick vi inte på den förra året då. Så det är inte längre på banan tyvärr. Men om man gillar sånt där så är det bara att fråga någon personal på banan redan på fredagen eller på lördagen, så guider de er säkert rätt. Det är ju lite speciellt med lördagen, för den kallas, heter ju, det är ju Legends Day då, och då är det alltså ingen racing överhuvudtaget, och biljettpriset den dagen kostar bara $5 om man har rabatt, ordinarie pris $10. Så $5-10 kostar det att komma in på Legends Day. Och då är det ju ändå ganska mycket som man kan uppleva på banan. Du har ju dels autografskrivning mellan 9 och 10 på morgonen då. Och då är det jättemånga, mycket folk där. För om man välja vilka förare man vill ha autograf av och träffa, då sitter de 2 och 2 i regel. Så att där får man inte komma för sent. För då skiter det sig, för köerna blir snabbt fulla. Men sen blir någonting som heter Public Drivers Meeting. Var du på det, Jakob?
Det var jag inte. För jag var upptagen på Memorabilia Show.
Just det. Men det är alltså då är det ju alltså ett öppet förarmöte, och då sätter du dig på läktaren som är på inneplan, och så är precis nedanför där då vid bandepån så har de byggt upp en liten läktare där alla förare kommer sitta då, och så är det då invigningstal kan man säga då av lite högt uppsatta folk från allt från sponsorer till IndyCar, vad ska man säga, viktiga människor.
Dignitärer,
ja precis. Och de får sina, jag tror de får klockor som alla entries får, alla förare får klockor och såna här saker. Och så det kan vara ett sätt att kul sätt att höra, de drar de här viktigaste reglerna kan man säga, som man ska förhålla sig till. Rent formalia egentligen. Men sen så har vi den här grejen som är på utanför banan, så inne i centrala Indianapolis sen. De gillar ju sina parader, för efter den här Public Drivers Meeting så åker ju förarna parad genom Indianapolis. Och det ska nog vara mycket till om du ska hinna vara på banan och sen kasta dig in i bilen och köra in till stan och hitta en bra plats där. Så att man får nästan välja där om man vill vara på banan eller om man vill ta sig in till stan och få bra platser till den här paraden då.
Och sen på eftermiddagen, om man bara måste se någon mer racing live, så går ju det också i staten Indiana. För då finns det någonting som heter Little 500. Det är en sprintcar-tävling, den här gången på asfalt. i Anderson, Indiana, ungefär en timme nordöst om Indianapolis stadskärna. Och det här loppet är nog det galnaste racingloppet som finns. För sprintcars på asfalt, då går det fort. Det här är en bana som är en quarter mile, alltså 400 meter lång. Så det är som en friidrottsoval. Och de kör 500 varv på den här lilla ovalen. Och de gör live-depåstopp. Det kan man nämna i de andra mindre klasserna, så kör man oftast utan depåstopp.
Mm.
Men när man kör 500 varv, då behöver man nya däck förr eller senare. Och det gör man när det behövs. Inte under några stage cautions eller competition cautions eller någonting sånt. Utan ifall det råkar vara grönt när man behöver fylla tanken eller byta däck, må så vara. Jag har inte varit på det här loppet själv, men det ser helt otroligt ut när man ser bilder därifrån. Mm. Det är en trång bana och självklart, det är ju maj månad i Indiana. Man ska ju starta tre i bredd. Så det försöker de göra också. Så det kan vara lite kaosartat vad det verkar om man ser för tv-bilder. Men Little 500, om man har möjligheten att gå på det, så det kliar också i fingrarna för det. Men det är ett lopp som nu är 2 april, vi spelar in det här. Jag tror att det kan vara väldigt slutsålt, för det är också en långt gången tradition i den här delen av USA. Så det har väl funnits i 70 år lite drygt också.
Mm.
Men det visar ju starkt varumärket Indianapolis 500 är, när de här preliminära småloppen runt omkring har också en historia som räcker, liksom sträcker sig generationer bakåt i tiden. Så det är ju något helt världsunikt, hela upprinnelsen till Indianapolis 500.
Du kommer att tänka på en sak till som vi har glömt bort, eller som jag har glömt bort att nämna. Det är att du var inne på Snake Pit och den här musikfestivalen som pågår inne på fältet. Vi har ju faktiskt konserter redan på Carb Day på fredagen och även på lördagen på Legends Day. Inne på barnområdet så har du biljetter till Carb Day, så ingår det ju biljett då till, förra året var det Bryan Adams tror jag som uppträdde par år innan där, 2019, då var det Zac Brown Band. I år är det någon som heter George Thorogood and the Destroyers.
Heter de Zac Brown Band?
Ja.
Inte den Zac Brown?
Inte den Zac Brown.
Okej, en annan Zac Brown. Okej, förstår.
Zac med Z-A-C.
Okej.
Lyssna på dem, det rekommenderas varmt. Sen på lördagen då på Legends Day så är det en annan konsert, en country-stjärna som heter Riley Green då, och då är de på White River State Park i Indianapolis då. Så att det är mycket musik som förknippas till det här eventet också.
Kostar det något extra utöver? Vet vi det?
Ja, nu är jag inte helt säker, men jag tror att alltså biljetten på fredag, Carbray-biljetten som du köper, där ingår den konserten. Jag tror att du får betala extra för att gå på den här Legends Day-konserten på White River State Park.
Okay.
Inte helt hundra, men jag tror att det är så. Men så är vi då framme vid den stora anledningen till att man åker till Indianapolis i maj. Söndagen och Indy 500. När var ni på banan? Eller vid banan?
7 ungefär. 6:50 har jag för mig.
Hur upplevde du det?
Att det var livat redan då. Vi hade ju snackat med en taxichaufför kvällen innan som var med oss klockan 6 vid hotellet på östra sidan av stan. Vi hade sällskap med oss, en kompis som var hos sin mamma i Ohio, så de hade ju lämnat Ohio klockan 4 på morgonen ungefär och sen kört och mött oss i Indianapolis, tog vi den här taxin tillsammans, och det här är ju några år sedan nu i och för sig. Då fick ju taxibilar köra i bussfilen. Så vi slapp ju alla köer till banan.
Mm.
Kändes väldigt lyxigt. Man såg hur köerna hade blivit. Och det var ju, polisen hade ju ordnat med liksom se till så att trafiken bara går till banan. Om man var och skulle till jobbet den här morgonen och skulle mot trafiken, då kunde man nog bli ganska frustrerad. Men det här var ju rejält inövat, märkte man ju.
Mm.
Och även lokal-tvn var ju med så och rapporterade ju om trafikläget väldigt väl. Så det fungerade väldigt bra med kollektivtrafiken den gången. Om Uber och så får köra i bussfilen numera, det kan inte jag svära på. Och inte du heller, antar jag, om ni kör bil till banan. Men just taxibolagen då, det kändes väldigt schysst. Så att det gick väldigt smärtfritt att ta sig dit.
Mm. Ja, poängen här är väl att man kan inte nog understryka att det är väldigt viktigt att vara tidigt vid banan. Insläppet börjar redan 6 på morgonen. Vi har gjort en liten grej om att man åker redan 26 på morgonen faktiskt. Då är det många hotell brukar ha som att de öppnar frukosten extra tidigt på racedagen. Och när man kommer ner till frukosten så är det en hel del folk som är på plats redan och äter frukost. Vi tog med oss faktiskt frukost från buffén och satt oss i bilen och drog till banan, så att vi var på plats ganska strax innan 6 på morgonen. Då är det ju helt lugnt med trafiken. Kommer du däremot, får ni för er att ni ska åka 8 på morgonen och kanske vara framme vid 8:30, då kommer ni med stor sannolikhet hamna i köer, eller kommer fyllas på jättemycket, och då kommer det bli jobbigt och stressigt för er. Så var i god tid. Och en fördel och en bonus får jag ändå säga, det är att när du kommer fram till parkeringen redan vid 6 på morgonen, som du säger, det är fullt stå redan då. Då är det alltså party på parkeringsplatsen. Mm. Har du hört talas om begreppet tailgating, Jakob?
Oh ja.
Det är alltså att man de kör ju mycket pickup trucks där borta. Det är alltså att man helt enkelt dukar upp grill och buffé på flaket helt enkelt på bilen, slår upp sitt lilla tält. Sen är det öl och grillat. Och det är inte sån här som är svensk variant med en klotgrill och så kör man lite varmkorv på det, utan de gör ju scrambled eggs och hela fadrullan med hash browns och grilla stekar och musiken dundrar ut ur högtalarna. Så att bara sitta där och se parkeringsplatsen fyllas och folk fyllas med alkohol. De är redan fulla och med glädje, så det är en upplevelse i sig. Så istället för att ta den där halvtimmen extra och snusa, ta er till banan och se stället fyllas, för det tycker jag är en del i upplevelsen faktiskt. För timmarna kommer gå fort, kan jag garantera, fram till racestart sen.
Jag kommer ihåg att jag såg en kille som hade en tanktop på sig utan armar, med en bild på Abraham Lincoln där det stod "Abolish slavery".
Ja.
Så han hade snabba glasögon och kepsen bakvänd med två, en ärlig vardera hand.
Ja.
Och det här var typ 8 på morgonen. Så.
Ja. Jag nämnde parkeringen också. Jag kan rekommendera att man köper parkeringsplats i förväg. Det kostar $65 för 3 dagar då. Men sen på vägen till banorna, så alla de närliggande tomterna liksom, som det är ju folk bor ju väldigt tätt in på banan, så det är väldigt många av dem som har parkering och säljer parkeringsplatser på sin tomt också, så det finns platser att få. Men för jag kan rekommendera ändå att man, det är så skönt att ha den här parkeringsplatsen med sig. Man vet att liksom, ja, men har vi vårt parkeringstillstånd här, det är bara att hitta parkinglott 1B liksom, till exempel. Så är det, jag tycker det är värt de där 700 kronorna som det kostar för 3 dagar.
Och det köper man på plats som någon som står och säljer sånt? Eller var köper man det?
Nej, jag skulle säga att man köper det i förväg på samma ställe som du köper biljetterna till Indy 500. Så gå in och fixa det i förväg.
Okay.
Hur är det med shopping och så? De är ju väldigt bra inne på området med de officiella shopparna då, Indianapolis Motor Speedway shopparna. Så att vill ni ha lite souvenirer och så kan du ju passa på att köpa det inne på området. Men det finns ju även tillresta handlare som slår upp sina tält utanför banan också.
Mm.
Fyndade du några bra grejer när du var där?
Jo, inne på området. Men utanför så har jag ingen riktig minnesbild över hur det var. Jag vill minnas att jag såg några stånd, men inga jag handlade utav. Men något jag uppskattar med amerikansk racing, att de förstår sig på merch.
Ja,
för om man är på Formel 1-lopp, då liksom, om man ska köpa en Ferrari eller Red Bull eller Mercedes t-shirt, då ser det ut som deras arbetskläder. Det är jättetråkigt. Men om man ska köpa merch på amerikansk racing, det är som att köpa en band-t-shirt. Då är det en design som de har gjort. Och det här gäller även på gräsrotsloppen i USAC och World Outlaws och så. Att de tänker till designen, för det är så man tjänar lite extra pengar.
De är väldigt duktiga på det. Även som du säger, på, jag tänkte på World of Outlaws förra året. Det kryllade ju av band-t-shirts då, eller förare-t-shirts.
Jo, men precis. Och de... Man vill ju tjäna en extra hacka på det sättet. Så det är någonting jag uppskattar. Så försök hitta lite sådana souvenirer. Även om det kanske är en Stingray Rob-tisha, så finns det nog att hitta.
Jag hittade ju en min älskling i t-shirtväg. Det var ju AJ Foyt, den gamla rävloggan kallar jag den för.
Ja, den köpte du en sån?
Jag köpte en sån på, jag tyckte AJ Foyt då för 2 år sedan var det då. Då tyckte jag att de hade så tråkig merch själva inne på området. Men så hittade jag på utsidan jag ville bara ha en gråmelerad t-shirt eller mörkgråmelerad t-shirt med den klassiska loggan stort på bröstet, och jag hittade den utanför banan, så den köpte jag, och den tyckte jag om så mycket så det hade gått ett litet hål under armen här nu. Så jag sydde för första gången i livet själv ihop den lilla grejen, trocklade ihop det hålet där, för så mycket tycker jag om den t-shirten. Men jag ska se om jag kan hitta en sån även i år.
Då får du köpa någonting åt mig också. Så.
Ja, det ska jag lova. Jag ska göra det. Jag ska fixa det.
Tog det ståndet kort eller kontanter?
De tog nog kontanter. Men jag tror faktiskt att de tar kort nu för tiden också. Och det finns ju även officiella återförsäljare på utanför då. Men någonting som ni inte får missa faktiskt att köpa, eller som rekommenderas väldigt varmt, det är att köpa sådana här sittdynor. För sitter man en hel dag på banan, så de där metallbänkarna kan bli lite kalla på morgonen så, men också framförallt att man får ju träsmak ganska snabbt, så då köper man en sån här, då kan man köpa såna sittunderlag då. Det finns även sittunderlag att hyra faktiskt vid banan.
Det kommer jag ihåg att vi gjorde också.
Så det kan jag rekommendera, så det kostar väl en hundralapp att köpa en sån, en ny då. Kan man ju ta med sig hem som en souvenir.
Det med. Får man ta med sig mat och dryck på banan?
Det får man ju göra, och det här att folk kommer med coolers då, eller såna här kylboxar, till och med små hjul, de fyller då med dricka och mat, det är ju helt okej i USA. Och det kan faktiskt rekommenderas. Så har ni vägarna förbi ett Walmart eller någonting, köp en kylväska då om ni inte vill ha en hel låda, för det är ju lite svårt att få hem den. Och så proppa ner det ni vill äta under dagen. Så det vi gjorde var ju att man köpte lite dricka, lite öl och läsk och snacks och sånt där. Och sen så köpte vi faktiskt middag, inom citationstecken, på banan då. Och då är det ju det här, då är det ju pizza, korv, nachos, hamburgare ungefär.
Ja,
som erbjuds på banan.
Jag kommer ihåg, jag åt någon form av schnitzel. Men öl fick vi med oss in, och sen... Så har jag en minnesbild, jag kommer inte ihåg om det var kvällen innan eller om det var när vi åt på stan efteråt, som bartendern ursäktade över Indianas konservativa alkoholförsäljningslagar, att de säljer inte alkohol på söndagar. Och hon bara, jag är från Sverige. Så, men det kommer ju inte vara tal om att handla på sig saker innan loppet, utan gör det på dagarna innan. Du kommer ju kunna köpa dig en öl ta med dig på lördagskvällen i alla fall. De har inte ändrat på den saken, men det är väl inte, det har väl då inte skett.
Ja, men så rekommenderar jag att köp med er någonting om ni vill det, för det, men det finns gott om det på banan också, men det är ju lite dyrare som sagt.
Ja, förstås. Någonting som var då när jag var där 2015, det var ju året där James Hinchcliffe kraschade rejält på träningen och blev liksom, vad säger han, han blev hinchkebabbed.
Ja.
Var den olyckan? Det var ju på träningen som vi inte såg, som var på torsdagen då, samma dag som vi flög ner. Det han hade som, något som han hade dragit igång då, var ett samarbete med ett bryggeri som tyvärr inte finns kvar längre, som hette Flatwell Beerworks. Så de gjorde en öl som hette Hinchdown Hammerdowns. Den var ganska alkoholsvag, men rätt trevlig, pale ale. Och jag ville gärna få tag på den här ölen inför loppet. Men den var helt slutsåld inför loppet. Och sen så måste det ju varit då efter loppet som jag frågade den här bartendern om hon visste var jag kunde köpa den någonstans. Och då sa hon att nej, det går inte idag. Men prova imorgon. Imorgon må vara en helgdag. men liquor stores var öppen. Och jag fick tag på ett fyrpack av de här Hammerdowns till slut.
Grattis.
Så tyvärr finns inte den ölen att tillgå längre. Men det är ju, craft beer-trenden började i USA. Och den finns nog säkerligen kvar. Så att det är inte så att ni behöver sitta med Miller Lite på läktarna eller Bud Light. Utan restauranglivet och barlivet i Indianapolis är ju rätt trevligt det med. Har du sett Parks and Recreation, Ronny?
Nej, tyvärr.
Ah, då är det ju Nick Offerman som spelar Ron Swanson. När han får en svensexa så går det till någonting som heter St. Elmo's Steakhouse, som är det mest berömda steakhouset i Indianapolis. Så det är nog ganska dyrt, men jag ser det i den scenen då i Parks and Recreation att på väggarna så är det ju bilder på gamla lopp från Indy 500. Det är inget som nämns då i serien, men jag kommer ihåg att vi gick förbi det där St. Elmo's Steakhouse och kollade på menyn, är lite dyrt, vi tar något annat. Men det är en klassiker, och det finns ju andra steakhouse som har rediga menyer. Och just 2015 så var det inte så partylivat på stan då. Men är det party i stan, utanför banan, alltså inne i stadskärnan? Hur är atmosfären där? Jag tycker att det är mycket spänning, men inte så mycket folk i sig då.
Jag vet faktiskt inte. Det har jag faktiskt inte koll på. Men
så att det är typ hälften, eller inte ens hälften, några kör en all-nighter och är igång ordentligt, kanske för mycket klockan 7 på morgonen.
Mm.
Sen är det många andra som tar en tidig kväll för att vara redo för racingen klockan 7 på morgonen. Lite
just
så.
Ja, just det. Jag kan rekommendera en restaurang förresten, inne i Indianapolis. Mm. Dick's Last Resort heter den. Den går ut på att du blir förelämpad helt enkelt av servitörerna.
Det låter jättekul.
Jag tänkte att du inte riktigt uppskattar. Det kanske inte är din kopp te riktigt. Men den är ganska rolig. Så Dick's Last Resort i centrala Indianapolis. Om du vill in.
Men hur förolämpar de dig då?
Nej, men det är ja, både till utseendet och till sättet och till åldern. Allting de kommer åt helt enkelt. De kallar en liten pojke på 7 år för Four Eyes, alltså glasögonorm. De sa here's your beer, sa de. Thank you sir, sa de. Shut up and drink, sa de. Och så gick de vidare. Kastade besticken på en och sådär, men jag tyckte att det är ju med glimten i ögat, så att maten var god. Efterrätten var ännu godare. Ölglaset fick man fick man ölglaset med sig om man köpte 2 typ öl.
Så det här att man blir förolämpad är affärsidén, inte bara otrevlig personal?
Det var affärsidén, en del av affärsidén.
Ah, okay, ja,
precis.
Förstår.
Så det var en del. Så att Dick's Last Resort, inte betalt samarbete.
Och var det efter loppet ni var där, eller?
Nej, där var vi nog innan faktiskt. Det kan till och med varit på fredagen eller lördagen, tror jag. Eller kanske till och med på måndagen, för det kommer vi till om den här extra dagen, så kan vara värt att ha som inte man har för bråttom hemma av olika anledningar. Men vi har inte pratat så mycket om racedagen, vad som händer inne på banan när man är där så idiottidigt som du och jag är då. Händer det någonting fram till racestarten?
Amerikaner älskar ju parader.
Oh ja.
Så det är väl Purdue High School Band eller College Band som går ett varv runt, och de är inte ensamma med det, utan det är en massa high school band och college band från hela Mellanvästern som får uppträda lite grann.
Mm.
Det brukar vara lite historiska bilar.
Det brukar det vara.
Så Kenny Breck körde runt en gammal bil året jag var där. Johnny Rutherford körde en bil året jag var där. Al Unser också.
Mm.
Så det är lite mindre uppvisningar. Det är inga lopp på banan samma dag. Det kan vi poängtera. Utan det allting handlar om bygga upp stämningen inför dig start klockan 12.
Mm. Och de har ju även Borg Warner Trophy går ju också i parad runt då, området och runt banan. Och som du säger, de här Purdue, det här anrika universitetet, de har ju också världens största trumma. Så den går de omkring och slår på. Men det är ju verkligen så här, insupa den stämningen och se stället växa, fyllas upp. Det tycker jag är en del av upplevelsen också. Och sen hela den här pre-race-ritualen där det här är ju då
Det är Memorial Day.
Memorial Day, precis. Memorial Day weekend. Så det är otroligt patriotiskt. Det är alla de här olika fraktionerna inom militären som representeras på plats. Och det är de här låtarna som hör till också, de sjunger. Back Home Again Indiana är ju den låten som sjungs när alla förarna sitter i sina bilar innan de drar igång motorerna. Det är nationalsången som sjungs. Det är flyovers med stora militärplan. Man kan verkligen ta på stämningen. De har den trumpetfanfaren till fallna soldater. Alltså allt, nu drar jag inte detta i kronologisk ordning nu, men det som bygger upp till den här formationsvarven är otroligt pampig. Och det vet ju alla ni som hör detta som har varit där. Det är ju någonting som man minns för livet, och man kan bara ta på stämningen i tv liksom. Men när man är på plats så är det något så, det är så otroligt speciellt. Och så racet. 200 varv. Svurs, svurs, svurs.
Ta 3 timmar typ.
En svensk vinner. Dricker mjölk. Mm. Alla är glada. Och vad händer sen?
Försöker ta sig därifrån, va?
Ja, då får man inte ha bråttom. Men jag tycker det är väldigt smidigt ändå.
Så om ni har mjölk med er själva, kom ihåg en kylväska. För den kommer ruttna annars.
Ja.
Jag har inte så jättetydliga till minnesbilder. Vi gick en bit. Vi hamnade typ vid Ed Carpenter Racings fabrik, garage, om man nu ska kalla det. Där någonstans hittade vi en taxi och som tog oss till stadskärnan. Mm. Det är en bit ifrån stadskärnan. Det är väl typ 5-6 kilometer. Så det är ganska långt att gå ändå.
Mm.
Om man får för sig det. Men om man absolut vill, går det. Men det är mycket trafik som går långsamt. Så man vill nog helst ha hjul under fötterna.
Ja. Så ha inte för bråttom därifrån. Ta det lugnt. Ta ni bil. Har inte för bråttom till bilen. När det väl kommer till bilen kommer det fortfarande vara köer. Men jag tycker det är otroligt, de har ju gjort detta. Det är inte deras första rodeo, om man säger så. Så att de har ju enkelriktat alla gator, och så är det bara att följa strömmen, så kommer ni därifrån till slut. Så det är bara att ta det lugnt. När det gäller måndagen sen, jag också rekommendera en sak. Det är att inte boka hemresa på måndagen.
Nej, absolut inte. För det kan ju regna på söndag.
Det är inte så ofta det har hänt dock.
Senast, när var det? Så att det blev ett måndagsrace istället. Undrar om det inte var typ 90-talet någon gång ändå.
Mm.
Men den oron finns ju där. Det, lopp har ju avkortats sedan dess. Jag tror, jag vet inte, 1997, någonting sånt.
Mm.
Det är väldigt sällan. Men det har till och med hänt att loppet har skjutits upp från söndag till onsdag. Det har hänt att loppet har skjutits en vecka.
Mm.
Det hände en gång på 80-talet.
Ja. Men det är ju inte särskilt ofta dock, så man just får den där extra bufferdagen måndag när, alltså om du ändå åkte runt halva jordklotet för att titta på det här racet, lägg en extra dag efter. För det finns gott och roliga saker att göra även på en måndag.
Ja, man kan väl åka en tur på banan själv.
Ja, det kan man göra. Jag vet inte, jag har inte jag själv provat på faktiskt, och jag vet inte riktigt hur man bokar upp det, men det går ju att göra såklart. Sedan så är det nu det klassiska Indianapolis Motor Speedway museum som ligger inne på banan. Den kan vi varmt rekommendera, för där kan man verkligen titta på de allra första Indycar-bilarna.
Ronny, det är ju stängt.
Ja, nej, jag skulle ju komma till det. Nu är det ju stängt, men om man åker nästa år... Så kanske det är öppet.
Då kommer det upp. Ja, 2025. Men ja.
Men upplevelsen
2024.
Ja, 2024.
Det är stängt i år.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men precis. Ja, det var ju tråkigt.
Ja.
Men annars är det ju en otrolig upplevelse. Du får ju se de här allra äldsta Indycar-bilarna fram till dagens bilar då egentligen. Och du kan titta på Borg Warner Trophy som står där på display. Du kan titta på gamla foton. Du kan köpa signerade fotografier också, tror jag. Och har man tur så springer man nog på en och annan Indycar-förare där i gångarna dagen efter också. Will Power sprang vi på till exempel 2019, tror jag det var.
Var han på bra humör?
Ja, jag vågar inte gå fram, men han såg ganska okej. Okay, men ja, Indianapolis Motor Speedway Museum är ju verkligen någonting att rekommendera när det är öppet då. Jag visste faktiskt inte att det byggdes om eller att de höll på att renovera det. Det sa du till mig nu strax innan vi började spela in här. Men Under normala förhållanden så är det väl ett alldeles ypperligt måndagsnöje. Eller du var ju där på lördagen, eller hur?
Jag minns inte om det var fredag eller lördag.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag stötte på Dan Gurney där inne.
Vad hade han för gott att säga då?
Nej, men han var där med familjen, så fick jag inte störa. Han var väldigt gammal då, han gick ju bort inte så långt därefter.
Mm.
Men ja, museet kommer vara stängt till april 2025. Så att det blir ju nästa år då.
Mm.
Men det kommer ju finnas lite barnturer, så man kan ta en busstur runt banan, och museet lär ju ha lite aktiviteter runt där omkring. Jag jobbar ju själv inom museibranschen, och så fort ett museum är stängt, då är det ju lite panikmode om man försöker hitta på vad som helst som bara kan få folk att ha museet i åtanke i bakhuvudet på något sätt. Men det IMS Museum är ju ett världsklass bilmuseum, så att det kommer bara bli bättre då när det öppnar då igen om ett år.
Just det. En sån liten extra bonus också, det är att på måndag kväll då tv-sänds faktiskt det här, jag kallar det för Drivers Banquet. Det är alltså prisutdelningen, eller där vinnaren håller sitt tal och alla förarna får gå upp och hålla lite tal då, liksom, och intervjuas. Det är alltså en lite Nobelfestkänsla fast på amerikanskt vis, och det tv-sänds ju, direkt sänds ju på tv, så då kan man ta en kväll på hotellrummet där innan, kvällen innan man åker hem, och så kan man titta på det också. Det har man ju inte samma möjlighet till att göra när man är i Sverige.
Nej, jag kommer ihåg att vi gjorde det när sprintcarloppet i Lawrenceburg ställdes in.
Ja.
Vi var också en vända inne i stan då på måndagen, som var Memorial Day 2015. Och stan var en spökstad nästintill. Eftersom Memorial Day är ju en helgdag, och USA har ju inte, som vi i Sverige, liksom religiösa helgdagar, utan det är deras sekulära helgdagar, och Memorial Day är väl i klass med Thanksgiving nästan, med att folk umgås med familjen och grillar hemma, vilket gör att det är få restauranger som hade öppet just den gången. Men i alla fall ett par stycken. Jag kommer ihåg att min pappa beställde en Bloody Mary som var en måltid i sig. Det var mer korv än blod. Och vi hittade en liquor store som sålde James Hinchcliffs öl när man ville supporta honom när han låg på sjukan.
Mm.
Så att det kanske man ska ha i åtanke också då när man är i Indianapolis, att måndagen är lite speciell i och med att nu är det gjort.
Ja.
Nu är ett år inne på banken, och liksom stan tar en egen semesterdag på något sätt.
Men jag kan också tycka det är skönt att så här dagen efter, det blir lite juldagskänsla, så att man gör ingenting. Man har inget bråttom upp på morgonen. Man är så pass full av intryck från hela den här helgen, och i synnerhet söndagen, så att man behöver nästan den här dagen till att bara landa. Jag tycker det är mysigt i sig.
Om man verkligen, verkligen behöver se mer racing live, då finns det här World of Outlaws ändå, sprintcar-serien. Och World of Outlaws är den mest prestigefulla av de olika sprintcar-serierna som finns i USA. Men nu så är det ganska långt ifrån Indianapolis som de tävlar på måndagen. De tävlar i Fremont, Ohio, som är ungefär 4 timmar nordöst om Indianapolis på Fremont Speedway. Så det är lite synd att de inte har det loppet på Lawrenceburg längre, som är betydligt närmare. Men alternativet finns för den som vill ta sig då och kolla på mer racing.
Mm.
Och kan nämna det bara, att de här loppen vid sidan om, de sänds på tv, men då inte några normala tv-kanaler, utan det är deras egna streamingtjänster. Allting är USAC-väg, alltså loppen på Tier Heart, på Circle City och det på Lucas Oil Raceway. Sänds på någonting som heter Flow Racing. Det är en prenumeration jag har, som jag tycker är skitbra. Kostar lite mycket, det kostar ungefär 1700 spänn för en årsprenumeration. Men jag bet på det inför Daytona i februari och fungerar skitbra. Och det är så otroligt mycket racing man kan se därigenom. World of Outlaws sänds på deras egna streamingtjänst som heter Dirt Vision. Det kostar ungefär lika mycket och där har jag inte bitit. Det blir lite dyrt så. Men det går att se hemma vid också, kan nämnas.
Sen kan man ju säga det att det finns ju långt ifrån alla som åker hem på måndagen. Det finns ju en hel del svenskar som väljer att fortsätta det här äventyret att åka då från Indianapolis upp till Detroit sen. För veckan därpå så är det ju Race i Detroit, eller hur?
Ja,
precis.
På nygamla stadsbanan där.
Exakt. Och då ligger ju Ohio på vägen, kan man säga. Så ja. Det är perfekt ju.
Chicago också är väl någonstans däremellan. Så det finns mycket att göra den här delen av USA. Vi åkte söderut till Nashville och sen till min kusin som bodde i Atlanta på den tiden.
Ja.
Så det blev ju en hel sommarsemester av den resan.
Mm.
Har vi missat något?
Vi har säkert missat massor. Och det finns säkert nu många där ute som tänker sig att ja, men missar ni den där grejen då? Och den där grejen, och det där var ju mycket smartare. Och så gjorde vi. Det är klart att det finns mycket bättre grejer än bara det vi har pratat om här nu. Men nu pratar vi om det som har funkat för oss. Och kanske kan ni plocka några grejer av detta för att spetsa till er egen upplevelse ytterligare lite. Men hör gärna av er om ni själva har tips på saker och ting som vi inte har tänkt på eller som vi inte riktigt vet om. Du kan väl
jättegärna.
Ja, det hade varit jätteroligt verkligen. Och mejla då till podcast@indiepodden.se.
Eller kommentera på våra sociala medier. För det är så kul när det blir diskussion och folk tipsar varandra och det blir bra stämning. För nu har vi ändå för första gången någonsin 3¾ svenskar på griden på ett Indy 500. Så Sverige är ju en stormakt när det gäller, ja, inte bara på banan men på läktarna också, vill jag hoppas på. Så du var ju där 2019 första gången, jag var där 2015 och jag tror inte jag hörde någon svenska alls. Nej. Förutom jag och min far. Hur många svenskar var 2019 jämfört med när du var där förra året?
Mm. Jag tycker 2019 så var det ju en del svenskar, sen så har det ju då missade jag ju 2 år sen då. Jag missade ju 2020 och 2021 av förklarliga skäl då med pandemin och sådär. Men 2022 var det ju ännu fler och så förra året såg det ju riktigt bra ut. Och det är kul att se att det är fler svenskar som åker och jag tror att vi kommer se ännu fler 2024. Vi har ju också, kan ju tipsa om det, ni som inte följer IndyCar Sweden-gruppen på Facebook. Så där, de arrangerar ju också lite någon middag tror jag, någonstans i Indianapolis på torsdagen. Och det ska arrangeras ett go-kart-race. Förra året var, tror jag, Marcus Ericsson och delade ut pris, tyckte jag läste någonstans. Så att, gå med i den gruppen på Facebook så kanske ni kan hitta, då hittar ni garanterat likasinnare där och kanske kan sammanstråla på plats.
Det var kul, hur taggad det blir.
Ja, eller hur? Vi kan väl sammanställa detta lite och portionera ut sen de här eventen och de här racen som vi pratade om, som du har nämnt också, Jakob, här nu under framöver här nu, så att vi alla kan få det lite nedpräntat så att inte, eller så får du gå och lyssna om det här avsnittet ett par, tre, fyra gånger och anteckna.
Absolut. Ja, det är få saker som får mer vårkänslor än att börja snacka upp Indy 500. Idag i Stockholm var det snöstorm. Det var riktigt snöslask när jag gick till tåget. Och det var inte så vårigt. Men nu när man snackar igenom det här så får man riktiga vårkänslor. Det är ju 2 april idag. Det är väl typ 7 veckor tills den här fantastiska veckan börjar.
Mm.
Jag kallar det för alla racerbilars dag. För jag kommer sitta hemma i Sverige och kommer ha den helgen ledig, tack och lov. Och för min del blir det ju då, det blir DTM först, sen så är det MotoGP, sen så är Formel 1 från Monaco, sen så är det Indy 500 och sen så är det NASCAR-loppet från Charlotte under den dagen.
Mm.
Så att det ska vi fira rejält och jag hoppas att det här första uppsnacket inför årets Indianapolis 500 har gett någon något.
Jag kan praktiskt taget känna nu hur Jim Corneliusson, det är han som nu har tagit över fanan och sjunger Back Home Again in Indiana strax innan motorerna drar igång. Jag kan verkligen höra musiken och jag hör publiken och jag hör Jim ta sina första toner och jag blir alldeles varm i själen.
Mm.
Tack för den här veckan, Jakob.
Tack så mycket, Ronny. Tack alla som lyssnat. Vi ses snart igen. And it seems
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.